Vi vill vara beroende, är vi inne på nu. Vi är inne på våra tema predikningar. Vi vill vara. Och den här veckan ska vi prata om vi vill vara beroende. Och det är egentligen två punkter som jag vill säga eller ha sagt idag med min predikan. Så jag sammanfattar det på en gång och så kan man sluta lyssna sen eller fortsätta lyssna om man vill. Det första är att vi vill vara beroende handlar om för det första att inse att de andra behövs. Det är det första. Vi vill vara beroende handlar om att inse att du behöver andra. För att jag ska kunna ta mig härifrån bort till pianot, gå hela vägen bort så här, så behöver hela min kropp samarbeta. Det är en mängd saker som händer inne i min kropp när jag rör mig. Allt från att min hjärna skickar signaler till mina ben att de ska röra sig, till att mina muskler används i benen, till att mina fötter håller balansen. Ja, ni vet, en mängd saker händer för att samarbeta, för att min kropp ska göra och fungera så som jag vill. I dagens text så är det Paulus som skriver brev. Och han skriver brev till en liten eller stor kyrka i en stad som heter Korint. Och det här var en kyrka som var en problemkyrka på väldigt många sätt. De lyckades inte riktigt med det här att vara en kyrka som var Kristuslik. Utan det var en problemkyrka. De hade kaos, konflikter. De delade upp sig i olika läger. De värderade människor olika. Så det här brevet är fyllt av utskällningar från Paulus. Men också undervisning om hur ska vi vara kyrka tillsammans för att vara lika Jesus. Och också en del uppmuntran. Och just detta med kroppen och hur kroppen fungerar är en hjälpbild som Paulus använder sig av i det här brevet. Att kyrkan är också som vår kropp eller som kroppen. Att kroppen har synliga delar och den har osynliga delar. Kroppen har delar som gör mycket jobb eller ett synligt jobb. Men den har också delar som inte gör så mycket jobb och en sån sak som blindtarmen som man kan fundera på vad den gör överhuvudtaget. Men oavsett så allt det som händer i kroppen, allt det som finns, så är det fortfarande tillsammans en kropp. Och den här bilden använder Paulus som hjälp. Och i Korint då så hade man hamnat i en väldigt destruktiv kultur där man hade inte insett det här att alla behövs. Utan istället så tänkte man att det fanns andra människor som inte var så viktiga. Man delade liksom upp vilka är viktiga och vilka är oviktiga. Och då sa man att ja, men de som har kanske en framträdande roll, tydliga, viktiga, andliga gåvor, de är bra, de är viktiga. Men de som är lite mer osynliga eller svaga i tron eller fattiga, ja, men de är lite mer som blindtarmen, de har vi inte så mycket för liksom. Och det är ett fruktansvärt sätt att se på varandra i en församling. Det är som att jag som får stå här uppe och är väldigt synlig just nu och predikar skulle komma hit en lördag morgon när städgruppen är här och säga, jaha, där är ni ja. Ska vi ha er till egentligen? Ni behöver inte vara med här, det är bara onödigt att ni är med. Eller det är som att jag skulle säga i samtal med en tonåring som kämpar med att få ihop sitt liv med sin tro och sina värderingar. Och att jag skulle bara sucka och tänka, det är lika bra att du ger upp. Alltså vi har inte plats för sådana som det är i vår församling. Här ska vi vara starka. Det är ett fruktansvärt sätt att se på varandra. Ändå verkar det som att det är någonting av detta som händer i församlingen i Korint. Och det är därför som Paulus säger i första Korintierbrevets 21 kapitel, han inleder så här, om ni ser på väggen. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet i fötterna, jag behöver det inte. Och säger han så här i vers 21. Tvärtom, säger han. Också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och han lyfter upp dem ännu mer senare i texten och säger att de är liksom helt oavhängiga. De är särskilt ärade till och med, de som tycks svaga eller tycks onödiga. Alla behövs och alla är beroende av varandra för att helheten ska bli så som den är tänkt. Och det där tänker jag att man måste vakta på sitt hjärta och sin mun. Att aldrig hamna i och tänka att ja, men jag har ingen användning för den här personen. Eller den här personen tillför ingenting till vår gemenskap. Eller varför är den här personen ens med i vår församling? bara för att den här personen kanske tycker annorlunda än mig eller inte kan engagera sig till 110% eller inte finns med i en städgrupp eller har jättehemskt om man skulle tänka att ja, den här personen har särskilda behov så att den är inte jätteviktig i vår gemenskap utan det finns vissa som räknas och inte andra. Att alltid akta sig för och vaka över sitt hjärta att aldrig hamna i det där facket varken mycket eller lite. Därför att tänka så innebär att man utgår från att bedöma människor utifrån vad de presterar. Och att därifrån sätta deras värde. Och det är ju helt galet och inte förenligt med Guds rikes tanke. Din existens i den här församlingen betyder någonting. Oavsett om du är här nu för första gången på flera veckor eller du är här flera gånger den här veckan. Så var och en tillsammans så bidrar du till helheten och du behövs. Det betyder någonting att just du är med i den här församlingen. Oavsett hur engagerad eller oengagerad du är. Eller hur perfekt eller operfekt ditt liv ser ut. Alltså vi blir ju inte en kyrka först när liksom alla perfekta samlas ihop i en klump. Vad nu det är för någonting att vara perfekt. Någon har sagt någon gång att the church is not a museum for the saints but a hospital for the sinners. Alltså kyrkan är inte ett museum där alla de heliga får komma samman och visa upp sig. Utan det är ett sjukhus för syndare. Och syndare är vi ju allihopa. Och vi kommer samman som kyrka med våra styrkor givetvis. Men också med våra svagheter, våra brister, allt det där vi gör som vi inte hade velat göra. Och så blir vi en kyrka därför att vi samlas under Jesus Kristus som Paulus säger är huvudet för kyrkan. Och när vi samlas runt honom då kan vi se ut och vara lite hur som helst. Men han liksom formar oss till en kyrka. Behov och brist är någonting positivt tänker jag. Därför att det gör oss ödmjuka. Och det gör att vi får öva oss i att vara kärleksfulla. Både att se det i en själv men också att ha det i sin gemensam eller i sin gemenskap. Det tränar oss till anpassning. Att alla kan inte gå i samma takt. Alla kan inte göra allt på samma sätt. Precis som vi själva måste anpassa oss till vår egen kropp och vår egen förmåga. Jag till exempel, ibland när jag kommer in på Facebook så blir jag påmind om en av mina stora brister i livet. Vi får se om, jag vet inte, projektorn krånglar lite här. Vi ska se om det visar sig. Det är oftast någon av mina bröder som har taggat mig i bilder som ser ut så här. Så här. Ja, det var min sonhustru som skrattar i igenkänning. Jag är helt värdelös på siffror och matematik. Haft extra lärare sedan jag gick i ettan. Och framförallt en av mina bröder älskar att reta mig för detta. Och jag kan skratta åt det, så det är ingen fara. Det är inte ledsen så. Men taggar han mig de här för att han vet att när det här kommer upp på min skärm då blir jag helt svettig. Och så stänger mina öron av. Jag kan liksom bli av att kolla på Pippi, ni vet, när hon är i skolan. När hon ska testa skolan så börjar fröken här så här. Ja, Kalle har 3 äpplen och Stina har 2 apelsiner. Då blir jag helt svettig och kan inte liksom tänka. Det bara slår igen i mitt huvud. Vi kan visa nästa bild. Så här känner jag också för matte. Att then, and then Satan said put the alphabet in the math. Eller in math. Alltså vad är grejen med oss bokstäver i matematik? Jag fattar liksom inte. Kan det, det är liksom illa som det är. Man behöver inte sätta in massa bokstäver där också. Jag är värdelös på siffror och matte. Det är inte en styrka jag har. Och då måste jag ju anpassa mig själv. För att jag ska inte bli liksom ekonom. Eller jag ska inte, definitivt inte bli revisor. Det är inte min grej, utan jag måste anpassa mitt liv utifrån vad som är mina styrkor. Och då kan jag offentligt liksom här bara inför er alla tacka en sån som Thomas Ekström som jag kan ringa när jag ska göra budget till läger. Så hjälper han mig med det, för han är superduktig på det och Excel-ark och sådana saker. Får jag be om hjälp? Precis som om jag hade liksom skadat min fot, då kan jag inte ställa mig och springa ett maraton den dagen. Jag får anpassa min kropp för att nu fungerar inte min kropp på det sättet jag hade velat. Eller om man har ADHD och inte kan sitta still i flera timmar och lyssna på ett långt föredrag. Ja, men då får man ju anpassa sitt liv eller sin skolgång utifrån sina förmågor eller sina, det som är utmanande för en. Precis på samma sätt tänker jag att det är i Kristi kropp. Vi sitter här massa människor med olika förmågor, olika brister, saker vi är duktiga på, saker som vi inte kan. Och vi är ju till för att vara här tillsammans för varandra och har ett behov av varandra. Att lära sig av varandras styrkor och svagheter, men också att lära sig att anpassa sig efter varandras styrkor och svagheter. Att vi liksom ser helheten, att man får vara den man är. Det är ju en av anledningarna till att vi på Ekumenias håll i alla fall så har vi en kurs som går regelbundet som heter Alla barn är lika olika. Det är för att vi vet att man har olika behov som människa. Och vissa av oss har till och med diagnoser av att vara barn med särskilda behov som det kallas. Men då vill vi försöka vara en kyrka som anpassar oss efter det. Vi vill inte bara springa i en och samma takt och så får alla som kan haka på det. Utan vi vill anpassa oss och försöka hitta vägar så att alla kan vara med utifrån sin förmåga. Så det är det första. Vi måste inse att vi, eller de andra behövs, vilka nu de andra är. Det andra är att vi behöver inse, eller du behöver inse, att du behöver andra. Och det finns ju kanske inget omodernare än just det. Man kan tycka att det är okej att tänka, ja men det finns de som har extra behov, men det är inte jag, utan det är de andra. I vårt samhälle så håller vi jättelågt snarare att vara beroende eller att vara svag. Det är någonting fult i vårt samhälle. Det associeras med att vara klängig, att vara osjälvständig, eller man kan också associera det med alkohol och droger eller missbruk helt enkelt, kan man tänka på när man tänker på beroende. Någonting som är fult och dåligt. Det skulle ju aldrig hitta i en arbetsannons att någon söker en person som är beroende eller beroende av andra, utan vi söker människor som kan vara självständiga och klara sig själva och leverera istället. En av de första meningarna som vi lär oss som barn är kan själv. Kan själv. Och så fort man har lärt sig den, då skriker man ut den så mycket man kan. För man kan själv. Och när ett barn skriker ut kan själv så är ju det någonting positivt. Därför att det är en del i ett barns utveckling att hitta en positiv självständighet. Och också att hitta konturerna för vem är jag och vem är du. Att man hör inte längre liksom mamma och pappa och jag är inte samma sak. Utan jag är en egen person. Och jag kan faktiskt saker själv. Det är någonting positivt. En positivt oberoende, ett positivt självständighet. Och det hjälper en ju också som barn att till slut förhoppningsvis se. Men det här klarar jag själv. Men det här behöver jag hjälp med. Men det är tungt att leva hela sitt liv utifrån den devisen att jag kan själv. Ingen behöver hjälpa mig. Och när jag tänkte på det här i veckan och förberedde predikan, då kom jag att tänka på en man som heter Ove. Är det någon som har sett den här filmen eller? Flera stycken. Det här är Ove. Han är verkligen en sån här kan själv person. I alla fall uppfattar man honom så i början av filmen. Han är en vresig surgubbe, paragrafryttare, och han har liksom tagit på sig det fulla ansvaret i det här bostadsområdet där han bor. Att se till att alla sköter sig, och där ser ni ju. Alla ska sköta sig, och allt från att han går runt på morgonen till att se garageportarna låsta korrekt till att gå igenom soporna, har folk sopsorterat nu korrekt som vi har kommit överens om. Det är liksom hans grej att hålla ordning och reda och framförallt ta på sig hela ansvaret själv. Och det tar ju sig både tragikomiskt, tar sådana här uttryck, liksom, det tar pikar när han vid ett tillfälle i filmen ska försöka ta sitt liv. Och då ska han lösa allting runt omkring så att inte han ska vara till belastning för någon. För han klarar sig själv. Han tömmer kylen, han liksom stänger av telefonabonnemang. Och liksom sätter på sig sina finaste kläder och förbereder sig att allting ska vara klart. Så att han bara kan försvinna och inte vara en belastning. Men inte ens då kan han släppa då sitt tag om att vara den här killen som håller ordning, för att då är det ju någon som kör in på gården till det här bostadsområdet, och det är ju mot reglerna, så han avbryter mitt i där för att liksom gå ut och ta tag i detta, för det är ju förbjudet att köra där ute. Ove är ju som oss alla en man med väldigt många lager. Därför att man kan tycka när man stöter på honom först att han är verkligen en sån där som klarar sig själv och det finns ingenting mer där. Men brytpunkten i den här filmen, utan att avslöja allt som händer i den, är just när han öppnar upp sig för sin granne och berättar om varför det är som det är för Ove. Varför han är så arg och ledsen. Och istället för att bli förskjuten i det läget eller liksom se att hon ser ner på honom, så händer ju någonting väldigt starkt i det mötet. När han plötsligt liksom sträcker sig ut och säger att men jag behöver dig, eller jag klarar inte mig själv. så uppstår en väldigt djup och fin vänskap dem emellan. Och jag tänker att det finns en stor livshemlighet i detta med att visa sig sårbar. Visa sig sårbar och visa sig beroende för andra och mot också Gud. Att det inte, även om man precis inför ett sånt öppnande kan känna att vad ska hända nu? Kommer jag bli förskjuten? Kommer den här personen inte veta vad den ska säga och gå härifrån? Liksom? Så är det så väldigt mycket oftare så att när vi väl öppnar, när vi släpper in på och säger hur det är och så visar våra brister och är öppna med det, så snarare så möter vi kärlek och omsorg och det blir en kontaktyta därför att vi alla vet någonstans att svaga och beroende är vi alla. Om man inte vill öva sig i detta så blir man en olycklig människa, tror jag. Om man hela tiden försöker tänka att men det hänger bara på mig och det är upp till mig, så blir man olycklig till slut. Vi är skapade sådana att vi behöver varandra. Det är ett sätt att både ta emot kärlek men också ett sätt att älskas. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du har skapat och sammansatt oss allihopa. Men att du också inte har satt oss så att vi är helt utlämnade till oss själva, utan du har gjort oss till människor som är beroende av varandra. Öva och träna oss i detta, Jesus. Hjälp oss att utmana varandra i att både ta emot varandra men också be om hjälp. Att inte vara helt autonoma. Vi ber särskilt för den här veckan som ligger framför oss att vi skulle utmana oss själva i att släppa in andra, att be om hjälp när vi behöver det. Amen.